Tack Jesus. Herre Jesus, vi tackar dig för privilegiet att få komma och sätta oss ner inför dig, Herre Jesus, och få ta emot din kärlek, Herre Jesus. Herre, vi ber att du ska få tillfälle att i vårt stressiga och jäktiga liv, Herre Jesus, få tillfälle att få tala med oss och få ge oss av den frid och den kärlek som finns hos dig. Herre Jesus, vi erkänner och bekänner att vi behöver dig. Vi behöver dig i våra liv, Herre Jesus. Vi ber att det här ska få vara en sån stund, Herre Jesus, då du får tala till oss, uppmuntra oss, Herre Jesus, och ge det vi behöver, Herre Jesus. Herre, vi lämnar den här stunden i din hand, Herre Jesus. Vi ger dig tillfälle att tala, tillfälle att dela ditt hjärta med oss, Herre Jesus. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Jag vill också hälsa god eftermiddag från och min sida. Roligt att se er, hur ni kommer vecka efter vecka och sitta på det här sättet tillsammans. Vi brukar säga det att det ska vara betydligt tråkigare och predika för tomma bänkar. Så det är väldigt roligt med den här goda uppslutningen. Innan jag går in i själva predikan så ska vi uppmärksamma en sak som faktiskt är någonting som händer över, eller uppmärksammas över hela världen den här dagen. Och det är nämligen det att det är den internationella minnesdagen för förintelsens offer. Den här dagen, den 27 januari, så befriades Auschwitz från tyskarna av de allierade styrkorna. Och en hel värld fick se vad 12 års naziststyre hade gjort och hade producerat. Och det kom som en chock, tror jag, för hela världen. Och därför har man beslutat sig för att lyfta upp den här dagen som en minnesdag för det som hände. Och med tanken på det sättet att det som hände inte ska hända igen. Carl Bildt säger så här faktiskt här nyligen: förintelsens minnesdag är viktig som en påminnelse om att brott mot mänskligheten också sker i vår egen tid. Vi tror vi lever så civiliserat och att vi har att allt går rätt till, men det finns många brott mot mänskligheten som begås. Och vi ska faktiskt ta en stund då vi minns det här och kommer ihåg de som har fått sätta livet till. Du behöver inte resa dig, du har stått flera gånger redan den här gudstjänsten, så du får sätta dig ner. Men om du bara vill sluta dina ögon så ska vi ta en stund då vi tänker på det här. Herre Jesus, vi tackar dig för att du som har skapat varje människa och gjort varje människa unik. Herre, när du ser ner på det lidande som finns runt omkring i världen idag så tar det i ditt hjärta. Herre, vi ber också att du ska låta våra hjärtan kunna beröras för mänskligt lidande. Herre Jesus, om det så är långt borta eller hos våra grannar, Herre Jesus, så ber vi om förmågan till medkänsla. Förmågan, Herre Jesus, att arbeta för det som är rätt och riktigt, Herre Jesus. Herre Jesus, vi vill tillsammans med många, många människor runt hela vår värld komma ihåg den här dagen. Och Herre Jesus, också få arbeta att det aldrig mer ska behöva hända på det här sättet. I Jesu namn. Amen. Det har publicerats en hel del material med anledning av den här minnesdagen, och vi har också på vår hemsida som är sion.fi har vi lagt en länk till den här boken som är ett väldigt bra verk. Det är ett arbete som man har gjort i Sverige och satt samman den här boken om detta må ni berätta som du kan ladda ner från vår hemsida och på det sättet få läsa. Det är en väldigt omskakande bok ett häfte kan man kanske säga. Men det är en väldigt informativ bok också på samma gång. Så det här, vi ska lämna det här, den här gudstjänsten beträffar nu, men du kan också på det sättet ta del av material ytterligare. Jag ska predika för dig idag och hålla dig en stund kring det här temat. Relationer och vänskap. Du kanske tycker det är tvära kast från förintelse till vänskap, men jag tror att det här är någonting som är högst aktuellt idag. Och det, man talar mycket om vänskap, och jag har faktiskt varit ut lite på nätet och surfa. Det kan man göra. Och också sett lite grann vad andra människor har sagt om vänskap och relationer. Och jag börjar med att försöka hitta någon form av definition på vänskap, och jag använder en källa som nu kanske inte är den mest, pålitliga i alla väder, utan det är den allmänna encyklopedin, det här Wikipedia som kanske någon har sett som finns på nätet. Men den säger så här i alla fall: vänskap är en relation mellan vänner som har sin grund i pålitlighet eller kärlek. Många menar att man i vänskap ska kunna lita på varandra och kunna dela hemligheter. Eftersom de allra flesta forskarna menar att människan är ett flockdjur behöver sociala kontakter med andra människor, så är vänskap någonting väldigt viktigt. Och det här tror jag många håller med om, och fast man kanske har olika erfarenheter om vänskap och så vidare, så det här grundbehovet av en social gemenskap, av att få möta andra människor och samverka med andra människor, så tror jag ligger väldigt, väldigt djupt rotat i varje människa. Vi har i församlingens vision har vi sagt så här, att församlingen ska vara en relationsbaserad församling. Och det tangerar ju också den här vänskapen. Och det här betyder att vi vill bygga två typer av relationer. Vi ska inte gå in i församlingens visioner längre än så här. Men de här två typerna av relationerna så finns i den här korssymbolen. Vi vill bygga relationer mellan människa och Gud. Vi tror att det är människans viktigaste del i livet, att få återupprättat relationen mellan människan och Gud som har brutits. Men det är bara den vertikala delen. Sen har vi också en horisontal del, och det är relationen mellan människa och människa. Vi tror så här att om de här två delarna fungerar i en människas liv, så lever man ett väldigt, väldigt rikt liv. Ett väldigt fungerande liv, och också ett liv som vi hörde här när det här bönämnet presenterades. Ett liv som har de här, ramarna som gör att när saker och ting inträffar så blir det som inte fritt fall, om man faller ner i ett svart och tomt intet, utan man har någonting att falla tillbaka på. Och det tror vi att varje människa behöver. Människan är skapad för gemenskap. Jag tror att Gud skapar världen, och jag tror att Gud skapar människan också för att ha gemenskap. Och redan i skapelsen så ser vi det här. Gud tittar på mannen, och enligt vissa bibelforskare så sa han för sig själv: bättre kan jag. Och så skapar han kvinnan. Men huruvida det är sant, det återstår jag att se. Men i alla fall så sa Gud så här, att det inte är bra för mannen att vara ensam. Jag ska ge honom en medhjälp. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Och det här är också utgångspunkten till det att vi förstår att Gud skapar mannen och kvinnan likvärdiga. Vi vet att det finns ingen hierarkisk skillnad mellan mannen och kvinnan, utan Gud skapar en medhjälpare, en som är hans like. Nu har jag varit utan min medhjälpare här i hela helgen. När man är gift med mig så behöver man ibland fara på husmors vila. Och det har min kära hustru gjort. Om du undrar varför hon var så strålande och glad när hon kom in, så är det därför att hon har varit på husmors vila i Nokia, på det här badhotellet. Nu fick hon inte dricka så mycket vatten där, men det var inte därför jag skickade dit henne. Men i alla fall, hon är min hjälpare, och tillsammans så utgör vi en helhet, en enhet. Och i äktenskapet är det också så att den starkaste, på något sätt, sammanhållande faktorn, det är just vänskapen, gemenskapen som man ska bygga i ett äktenskap. Det var den här vertikala den horisontella delen. Vad det gäller den vertikala delen och människans gemenskap med Gud, så står det så här i Första Mosebok 3 och 8-9: vid kvällsbrisen hörde det Herren Gud vandra i lustgården, och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom: var är du? Och Nu beror det lite grann på din gudsbild, hur den gudsbild du har. Om du har en gudsbild att Gud är en sån här sträng gammal gubbe som ska uppfostra dig hela tiden, så tror du att Gud kommer nu här bara för att de hade ätit av den förbjudna frukten. Och Gud kommer bara när han ska straffa dig. Men sån Gud har inte jag. Utan jag tror att Gud varje kväll så kom han ner till lustgården för att ha gemenskap med de människor han hade skapat. Och det var en okomplicerad gemenskap där de satt och diskuterade med varandra. Men så kom synden in och komplicerade det hela och skilde människa och Gud åt. Men grundläggande tror jag att Gud tänkte så här när han skapade oss. I behov av gemenskap, i behov av gemenskap med honom och i behov av gemenskap med varandra. Nå, ska vi se då vad jag hittade på nätet. Det var många, jag skulle kunna fylla hela predikan med det här, men jag ska ta några ur historien som har sagt om vänskap. Först har vi en som heter Marlene Dietrich, och jag kan väl säga så här att jag delar inte alla de andra värderingarna som de här människorna har, men det de har sagt här tycker jag är ganska bra. Hon sa så här: det är de vänner som man kan ringa till klockan 3 på natten som räknas. Så nu kan du tänka dig, om du får något problem klockan 3 på natten, så de du kan tänka dig att ringa till då, det är dina vänner. Så kanske det blev lite glesare i lederna. No? En som heter Frank Crane, han säger så här: en vän är en människa i vars sällskap man törs vara sig själv. Vi talar ganska mycket om det här också här i församlingen, att tanken är med församlingsgemenskapen att när du kommer hit så ska du kunna vara dig själv. Att du ska inte behöva lägga på som happy face, och då du stiger in här över tröskeln så måste du lägga upp smilbanden och så måste du säga att allt är toppen och allt är bra och så vidare. Utan du ska kunna komma hit och vara dig själv. Ni vet, det är ju så, ibland har vi goda dagar. Är det någon här som har haft en god dag? Ja, en hel del. Och ibland har vi mindre goda dagar. Är det någon som har haft en mindre god dag? Och du kallar dig frälst. Ja, är det så? Ja, det är så. Att det kan vara både goda dagar och mindre goda dagar. Men bland vänner så kan man vara sig själv. Eller hur? Det är väldigt tungt att leva med ständigt att gå med mask på sig. Ständigt försöka låtsas som om man är någon som man inte är. Men när man är med vänner så får man slappna av och vara sig själv. Och det är ytterst befriande. Sen har vi ett sicilianskt ordspråk som jag tyckte var ganska trevligt. Det är endast dina vänner som talar om för dig när du är smutsig i ansiktet. Och det är ju bra. Det är bara de som påpekar. Har du i mustaschen här, så har du lite grädde kvar sen du åt din fastlagsbulle eller någonting sånt. Det är dina vänner. De andra bara ler och säger ingenting. Det är bra med vänner, för det är pinsamt med grädde i mustaschen. Det vet alla som har haft den. Lite annan vinkling om vänskap har några andra sagt. Först en som heter Samuel Pepys heter han. En gammal gubbe, eller nu ska han leva, nu ska han vara gammal. Han säger något som jag tycker är väldigt fint. Det finns inga främlingar, bara vänner som du inte känner. Tänk dig här. Har du träffat någon främling någon gång? Så man kan tänka att du är lite så här spänt. Att vem är det här? Det finns inga främlingar. Det är bara en vän som du inte har lärt känna. Och det är väl, tycker jag, min åtminstone erfarenhet gång på gång. Att när man träffar en människa så tänker man inte så mycket att vem är nu det här? Men vart efter man lär känna den här människan så uppenbarar sig en historia, så uppenbarar sig starka sidor och svaga sidor. Och ni vet, den som man bor tillsammans med, då, som min fru i det här fallet, så lär man sig att hon har, förlåt, jag har goda sidor och mindre goda sidor. Och till en viss mån så får man väl lära sig att leva med den. Men när man är främlingar för varandra, Då ser man ingenting av den här dynamiken, utan då blir det lite som den där bilden där. Den blir en platt, tvådimensionell bild av en person. Jag tror ingen människa vill känna sig som bara som en nummer i ett protokoll, eller som en nummer. Jag är medlemsnummer 148 i en fiskeförening eller någonting sånt. Utan man vill gå från att vara ett nummer till att bli en individ som är känd och som man kan ha gemenskap med. Vem har hört om Ernest Hemingway? Han säger också någonting som är bra. Det enda sättet att ta reda på om en person är till att lita på är genom att lita på honom. Ja? Att våga lita, det här är ju ett väldigt, väldigt stort ämne idag. Det finns många människor som upplever sig svikna och man har haft relationer där som har brustit och så vidare. Och man har blivit bedragen och så vidare. Och kanske har väldigt svårt att lita på människor. Men det är omöjligt att veta om det går att lita på en människa förrän man har försökt. Så det är kanske mitt råd till dig som är lite osäker. Försök lita och se vad som händer. Sen har Epiktetos, han levde jättelänge sedan. Han säger så här: det är inte så mycket våra vänners hjälp som hjälper oss, som vissheten om deras hjälp. Det här var lite grann det som vi hörde här i bönämnet också, just den här vetskapen om. Det är ju inte alltid så att man har en massa problem. Du kanske upplevt en sån dag också, att idag har jag inga problem. Det är helt tekniskt möjligt att uppleva en sån dag. Men med vetskapen om att man är i ett sammanhang, man är bland vänner, så vet man det, att jag behöver inte oroa mig, för om någonting händer så har jag människor runt omkring mig som kan hjälpa mig. Vi ska ta sista sidan, jag lovar. Det finns en som heter, alltså vad det gäller ordspråken här, finns en man som heter William Shakespeare som har sagt några välvalda ord: där den verkliga vänskapen råder behövs inga ceremonier. Det tycker jag är bra. Det är som lite okomplicerat med vänner. Man behöver som inte, det är inte alltid håret ska sitta rakt och så här, utan det kan vara ett ganska enkelt koncept. Det är en sak som jag har sagt, men den andra saken som jag tyckte var väldigt bra sagt, den lyder så här: en vän är den som känner dig som du är, förstår var du har varit, accepterar vad du har blivit och ändå varsamt låter dig växa. Var inte fint sagt? Ja? Alltså en vän är en sån som vet vem du är och känner till din historia och vet att du har blivit lite knäpp på vissa områden så här med tiden. Och du har dina skavankar och så vidare. Men ändå så har du inte som fastnat där i den här vännens ögon. Utan du kan växa vidare. Du kan mogna på olika områden. Det är en sann vän. Jag tror inte vi har för många sådana. Eller hur? Jag tror att vi behöver verkligen sådana. Nu har jag ju valt då med flit sådana här positiva saker om vänskap och sådana här som är väldigt positiva. Nu ska jag lägga fram en annan som gör att jag får sova på soffan i natt. Men det är det värt, för den här är bra. En vänskap mellan två kvinnor är i regel bara en sammansvärdning mot en tredje. Så hälften av mötespubliken låg väldigt, andra hälften hade andra. Men så kan man ju också vara, om man vill vara som sarkastisk. Det här är en gammal veckotidning som heter på svenska Flygande blad, som utkom på mitten av 1800-talet och till 1920. Är det så här, damer? Nej, exakt. Nej, det var ju det jag trodde. Jag ville bara testa så att det var så. Nu ja, det var lite grann vad människor, och som sagt, när du slår upp det här på internet så finns det hur mycket som helst. Det finns hur mycket som helst sagt om vänskap, därför att vänskap är så oerhört centralt. Inte bara i en viss kultur, utan i alla kulturer så är vänskap och vänner och relationer någonting som är oerhört, oerhört viktigt. Och jag skulle nästan vilja säga så här, att vi upplever nog kanske nästan en vänskapsbrist, speciellt i vårt västerländska sammanhang, där vi inte har alls för mycket vänner. De gjorde en undersökning i Stockholm för några år sedan. Bland prästerna i kyrkan så undersökte de. Och de kunde konstatera att andelen begravningar där de enda deltagande var prästen och den avlidna har ökat oerhört starkt de sista 20 åren. Och när jag hörde det så tyckte jag nog det lät för bedrövligt, helt enkelt. Tänk att ha levt ett helt liv. Du har levt ett helt liv och när du dör så finns det ingen som saknar dig. Det är nog tragik och det är nog fattigdom, verkligen. Det är verklig fattigdom, även fast jag skulle vara Nokia-miljonär. Tänk dig, ingen följer till graven när man dör. Utan där står prästen. Jag talar faktiskt med en präst här i Lutherska kyrkan här i Vasa. Han sa också, han har förrättat en sån begravning. Och han sa det var, han sa så här att man känner nog sig liten ibland då man förrättar en begravning och kyrkan är full. Men han sa, jag kände mig ännu mycket mindre när jag skulle förrätta en begravning och det var bara jag och den döda. Han sa att vaktmästaren satt in en stund och sen fick han lejdon och så gick han. Och det är nog en tragik. På det sättet skulle vi nog kvalificeras som ett u-land vad det gäller vänskap och vad det gäller relationer. Det finns ett ställe i Uppenbarelseboken som där det skrivs ett brev till en församling som heter Laodicea. Och det står så här i Uppenbarelseboken 3:17. Du säger att jag är rik, jag har vunnit rikedom och jag behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld så att du blir rik. Och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Och det här är lite grann vårt samhälle, att vi har allt. Vi har alla prylar. Du kanske tycker, men jag har nog ibland lite ekonomiska problem. Ja, men här för att du har för många prylar som du har sådana problem. Men vi har allt vi behöver. Och ändå, när man kommer lite grann under ytan, så kan ändå en fattigdom, vad det gäller relationer, vad det gäller vänskap, kan bli väldigt, väldigt tydlig. Så på det sättet tror jag att vi har lite u-landsstatus. När man sen far till dem som vi kallar u-länder, så kan man möta en enorm rikedom. Där kan du möta familjer som där i samma hus, där är farmor och farfar och mormor och morfar. Och då man talar med vissa, så har de aldrig hela sitt liv sovit ensam i sin egen säng. Utan de har alltid haft 3-4 bröder och så här i samma säng. Och de kanske har väldigt knapra förhållanden så materiellt sett. Men oj vad de är rika på gemenskap. Och det här tror jag är någonting eftersträvansvärt. Vi ska fortsätta. Ska vi se här. Det finns många olika bilder på gemenskap och relationer i Bibeln. Det finns bland annat ett som talar om väldigt, väldigt djup gemenskap. Det står om David och Jonathan så här. I Första Samuelsboken 18. Sedan David hade talat med Saul fäste sig Jonathan så vid David att Jonathan hade honom lika kär som sitt eget liv. Då vi talar om vänskap så talar vi alltid om någonting som sträcker sig ut över det här mig och mitt. Vi har i vår kultur ofta väldigt så här tajt gräns, det som är mig och mitt och min sfär så att säga. Men ska man bygga och odla verklig gemenskap, så måste man sträcka sig ut från sin egen lilla sfär och ta ny kontakt med andra människor. Det här tror jag är någonting väldigt, väldigt viktigt som inte vi får glömma bort när vi talar om vänskap. Det här är då med vänskap människor emellan. Vad säger då Bibeln om vänskapen eller relationen mellan Gud och människor? Den har egentligen ganska mycket att säga till om. När Bibeln talar om Gud och vårt förhållande till honom, så talar den om det i termer av vänskap. Många religioner talar om Gud, alla religioner talar om Gud. Men i de flesta religioner så är Gud någonting som är långt bort, någon som är ouppnålig, någon som man inte kan överhuvudtaget känna eller på det sättet ha gemenskap med. Men Gud som vi tror på, Han uppenbarar sig så att vi ska kunna lära känna honom. Och i teologin så talar man om två olika uppenbarelser. Man talar om den allmänna uppenbarelsen. Den ser vi till exempel här i Romarbrevet 1:19. Så står det så här. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, alltså bland människorna. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Alltså här säger Bibeln så här att genom att du studerar din omgivning, till exempel om du vill veta hur Gud ser ut, brukar vi säga, så kan du vända dig och titta på din granne. Gör det nu så ser du. Så tittar du lite grann. Så ser du, för det står det nämligen att vi är skapade till Guds avbild. Vi är skapade till att se ut som honom. Så om du vill få en uppfattning om vem Gud är, så då ska du kika på din bänkgranne. Så får du en bra bild. Men den konklusionen kan man få. Vi ska se om den kommer upp. Det finns en Gud. Men genom att studera naturen, genom att studera skapelsen, så får du ju ingen uppfattning hur ska jag kunna relatera till den här guden. Eller är han alls intresserad av att relatera till mig? Ja, vi läser vidare. Det är ju ett av de stora knepen inom teologin. Om du inte fattar vad du läser, så ska du läsa vidare. Gud visar sig genom Jesus och genom hans liv på jorden. Genom att studera Jesus, genom att studera ditt nya testament, evangelierna, så förstår du vem Gud är. Men du förstår inte bara vem han är, utan du förstår också vad han vill. Står, men när tiden var fullbordad så sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, står det i Galaterbrevet. Men det står i 1 Johannes 1:1. När lärjungarna sen ska vittna om den här Jesus och vem han är för någonting och så vidare, så säger de så här. Att det som var från begynnelsen, eller från början, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord, det vittnar vi. Alltså med andra ord så säger lärjungarna så här att den här som vi vittnar om, den här Jesus, han som ni inte ser längre, han som är uppe i himlen, han har vi rört i. Eller hur? Ni vet, om man ska ha ett vittne så är det viktigt att det här vittnet har varit på plats. Det hjälper inte om du kommer och ska vittna i rättegång och säger, jo, min kusins systers mans halvbror, han var nog där och han sa att det gick till på det sättet. Att då säger de i rätten, tack för din tid, men du får gå ner. Men de här säger att vi har rört vid den här. Vi har rört vid den här Jesus, och det är om honom som vi vittnar, det är om honom som vi berättar. Och därför är vårt vittnesbörd giltigt. Konklusionen med andra ord, jag kan lära känna Gud. Och nu mitt i allt så förändras den här relationen, för att nu från att vi kan som säga så här, tror du att Gud finns? Jo, jag tror nog att Gud finns. Mitt i allt så blir det personligt. Den här guden, han kan jag känna, han kan jag ta på. Jag kan med andra ord lära känna Gud. Då kommer han mycket, mycket närmare än från att ha varit någonstans långt, långt borta. Så kommer då Jesu ord som riktigt, vad ska jag säga, det slutgiltiga. När han säger till sina lärjungar så här. Jag kallar er inte längre tjänare. Eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. Därför att allt vad jag har fått höra av min far, det har jag låtit er veta. Om vi knyter tillbaka där vi börjar nu, det här Wikipedias, den här definitionen. Så står det så här att för en vän så kan man berätta hemligheter. Det är precis vad Jesus säger här. Jag kallar det inte längre tjänare. Alltså en tjänare är ju en sån som utför uppdrag, sån som man skickar på ärenden och så vidare. Nej, jag kallar det vänner. Därför att alla de hemligheter som jag har fått höra av min far, de har jag berättat åt er. Tänk vilken skillnad. Nu kommer han mitt i allt ännu mycket, mycket närmare. När han ska berätta den typ av relation som han vill ha med dig och mig. En vänskapsrelation. De här olika människorna ur historien som jag tar i, som har berättat om vänskap. Vad har de berättat om? Jo, en som man kan vara sig själv inför. En som säger när man är smutsig i ansikte. En som på det sättet man behöver inga sådana här introduktionsceremonier. Utan en som sitter med mig vid mitt köksbord. Det är en vän. Och det är precis det som Jesus vill vara i våra liv. En vän. Jag vet inte vilken gudsbild du har, men det här är den gudsbild som målas upp i Bibeln. Av den här nära guden. Den här guden som var intresserad av skapelsen. Intresserad av, jag menar, skapelsen for hit och dit. Gud hade skapat, och man kommer bara till andra sidan i Bibelns blad. Så ställs allting på ända. Jag brukar säga så här, om vi tittar på Bibeln och skapelsen, så Det kommer lite såna introduktionsgrejer här i min bibel i alla fall. Så här har vi skapelsen på den här sidan. Så här långt, så här länge tog det. Så torrar vi allting och gjorde allting upp och ner. Det som Gud hade skapat. Så här länge tog, långt tog det. Nu ska vi se, nu har jag några konkordanser och grejer här. Så här länge, långt tog det. Så är allting upprätt igen. Det står så. Ja, det var bara 19 det där. Vi ska ändå till 22 innan det redar upp sig här. Så står det om hur Jesus kommer tillbaka och hur allting blir upprättat på nytt igen. Men den här guden tjänar vi. Han som är intresserad av, han som säger så här, till och med hårstråna på din skalle har jag räknat. Om man tittar på den här publiken så är det för vissa det väldigt enkelt att räkna hårstråna. Men för andra är det lite mer komplicerat. Det står också på ett annat ställe. I min hand så har jag skrivit ditt namn. Tänk det. Jag tror jag berättat alla om det tidigare. Antingen så har Gud jättestor hand eller så skriver han med väldigt liten text. Men i alla fall, det finns många namn på den här handen. Alltså vi talar om en Gud som vill vara nära mig. Och det tror jag är jätteviktigt att vi förstår. Står de i Jakob 2:23 om Abraham. Så uppfylldes skriftens ord. Abraham trodde Gud och därför räknades han som rättfärdig. Och han kallades Guds vän. Finns det någon finare titel? Det slår allting vad det gäller biskop och påve och präst och allting som du kan tänka dig inom den kristna terminologin. Att få bli kallad Guds vän, det måste nog vara det absolut högsta som man bara kan uppleva. Tycker du att du är för dålig? Vi österbottningar har lite svårt med det där, hur dåliga eller hur bra vi är. Kanske du inte riktigt förtjänar den här vänskapen. Nå, passar du in i det här klientelet då, så då kan du ju klara dig. Jesus blir nämligen anklagad. Han säger så här om sig själv. Människosonen, alltså Jesus, kom och han äter och dricker. Och ni säger, vilken frossare och drinkare, en vän till publikaner och syndare. Det här var det klientel som Jesus umgicks med, tullindrivare och en massa annat löst folk. Så du vet, det duger nog. Du som tänker att inte är tillräckligt bra. Så ska veta det, att du duger inför Gud. Det tåls, tror jag, att tänkas på för varenda en av oss. Jesus, det är min konklusion. Jesus vill bli din vän. Om du har erfarenhet av att bli sviken av dina vänner, så tror jag Jesus också vill ge dig en ny erfarenhet. En erfarenhet att det finns faktiskt någon som du kan lita på. För så är det med vänner, även hur mycket fint vi har målat upp om vänner och hur mycket vi tror på vänskap mellan människor, så är vi bara människor. Eller hur? Eller är det någon som inte går inom den kategorin? Nej, vi är bara människor. Och ibland räcker man inte till, ibland så kommer man till korta. Men det finns en som aldrig kommer till korta. Och det är Jesus Kristus. Och han vill bli din vän. Vänskap. En relationsbaserad församling har vi sagt. Vi ska avsluta det här mötet och vi ska be tillsammans. Kanske lovsångarna kommer upp och ska vi kanske sjunga någonting tillsammans innan vi avslutar det här mötet. Om du tittar på den där bilden där, så kanske du vet om i ditt liv att det finns antingen på det vertikala eller horisontella, så kanske det finns områden som du kanske behöver reda upp. Om det är din relation mellan dig och Gud, så är det ett ypperligt tillfälle här i avslutningen av det här mötet att du kan reda upp det. Du kanske tycker så här att ja, men jag har gjort så mycket, det är så långt mellan mig och Gud. Gud är nära. Han är väldigt nära. Så fort du vänder dig mot honom så finns han där. Om du verkligen vill ha gemenskap med honom, så kan du veta det, att han vill ha gemenskap med dig. Sen kan det hända att du har problem på den här horisontella axeln mellan dig och någon annan människa. Då kan du också reda upp det. Det är mycket trevligare att leva och att finnas i den här världen om du har uppklarade relationer, eller hur? Det är lätt att gå med en ryggsäck, med en packning, en ryggsäck som väger många 10 kilo. Det är inte så stora problem. Men att gå med en sten i skon, det är inte något trevligt för den som har försökt. Så har du en sten i skon, om det så är med din relation med Gud eller med din relation till någon annan människa, så rekommenderar jag verkligen, som Bibeln säger, låt inte solen gå ner över din vrede. Utan ta tillfälle i akt och ställ dig till rätta. Om du inte vet om du klarar det, så ska du veta att du har Gud på din sida. Ska vi ta och resa på oss? Halleluja. Jesus, vi tackar dig. Vi tackar dig för förmånen att du kallar oss dina vänner. Jesus, vi tackar dig för det liv som finns hos dig. Herre Jesus, jag ber att vi som finns här ska få verkligen uppleva hur vi kan få ha en levande relation till dig. Att du är inte distant någonstans i bakgrunden eller vid horisonten, utan du är nära varenda en av oss. Jesus, när vi står här så har vi många olika erfarenheter, många olika upplevelser. Men Jesus, vi vill komma med dem till dig. Herre Jesus, förlåt oss för att vi inte alltid kommer till dig, utan för att vi ibland vänder dig ryggen. Herre Jesus, vi ber om förlåtelse för det. Och vi ber att du upprättar vänskapsrelationen mellan dig och oss. Herre Jesus, jag tackar dig också för att om någon står här med brutna personrelationer, så tackar jag dig för att din försoning gäller också dem. Herre, första steget är att i sitt eget hjärta göra upp. Första steget är att säga förlåt till dig. Herre, jag ber också att du ger den människan kraft att förlåta sin medvandrare. Om det så gäller i äktenskapet eller om det gäller på arbetsplatsen, så tackar jag dig för att du kommer med den försoningen. Tack Jesus. När jag står här så bara känner jag det, att det finns någon här som har ett problem i sitt äktenskap, och där har blivit väldigt så här låsta positioner. Kanske du har sagt saker och ting, kanske du har hevit ur dig någonting i vredesmod, i ilska, någonting som verkligen sårar din motpart. Herren bara vill säga åt dig att det är bara att ödmjuka sig. Med stolthet kommer du ingen vart. Och en sån här sak går inte över heller bara för att tiden går. Utan här är bara att uppmana dig att gå och be om förlåtelse. Säg, men inte var det bara mitt fel. Det spelar ingen roll. Förlåtelsen bryr sig aldrig om vems fel det är. Utan förlåtelsen är alltid förutsättningslös. Så du som har den här äktenskapssituationen, du behöver inte ge dig till känna på något sätt eller någonting. Bara bestäm dig i ditt hjärta, jag ska be om förlåtelse. Och bestäm inte bara ditt hjärta, utan när det också gäller, be om förlåtelse. Tack Jesus. Halleluja. Jesus, vi prisar dig. Herre, tack för att du har sån omsorg om oss, att du bryr dig om våra relationer. Du har sån omsorg om oss att du bryr dig om hur vi har det. Sen finns det också här som jag sa när jag talade om det här att lita på, att våga lita på. Så finns det här som har på ett väldigt konkret sätt, vi alla på sätt eller annat har vi alla blivit svikna. Men du har på ett väldigt konkret sätt blivit sviken i ditt liv. Och det har på något sätt lagt ett djupt sår, ett djupt hack i ditt liv, där du verkligen inte kan lita på andra människor. Utan du har alltid taggarna ut, du har alltid försvarsmekanismen, så att du inte ska bli sviken igen. Till dig säger Herren bara att du ska komma ihåg att det är inte människor som är din trygghet, utan Herren själv vill vara din trygghet. När du lägger ditt liv i hans hand, så kan du vara säker på att han bär dig, han håller dig i sin hand, och han är din trygghet. Men du behöver ändå våga lita på människor, våga lita på att det finns människor som menar dig gott, därför att runt omkring dig just nu så finns det många människor som menar gott i ditt liv. Inte sådana som är ut för egen vinning, utan sådana som är genuint intresserade av att hjälpa dig. Men på grund av det såra som du har i ditt liv, så har du inte förmågan att ta det till dig. det vill Jesus bara hela. Det vill Jesus bara hela. Herre Jesus, just nu, det här berör, jag tror det här berör kanske till och med flera som finns här. Jesus, jag tackar dig för att oavsett vad som har hänt i vårat förflutna, oavsett vad som har hänt i vårat liv tidigare, oavsett de stormar vi har varit med om, de sår som vi har upplevt, så tackar jag dig för att din kärlek kan smälta ner allt det frusna. Herre Jesus, din beröring kan bara hela det här såret som har uppstått i vårat själsliv. Herre, vi ber om förmågan på nytt igen att våga lita på andra människor. Herre Jesus, du ser det fängelse som man hamnar i när man aldrig vågar lita på en annan. Herre, vi ber om nycklar att du bara öppnar de här dörrarna och sätter oss ut i frihet. Tack Jesus. Halleluja. Herre Jesus, till sist så ber vi för hela församlingen, alla oss som är samlade här, att få leva i hela relationer. Herre, vi ber för äktenskapen som finns representerade här. Vi ber att du ska ge oss den nåden att bygga starka äktenskap, att bygga vänskapsrelationer mellan man och hustru, Herre. Herre, vi ber om förmåga att bygga starka, trygga hem. Herre Jesus, hem där barnen kan växa upp i trygghet, därför att de vet att mamma och pappa älskar varandra. Herre Jesus, det finns så mycket i samhället som vill riva ner, Herre Jesus, det här, framförallt stressen och jäktet. Herre, vi ber om en nåd att få bygga starka äktenskap. Herre, de äktenskap i församlingen som kämpar, ska du ge ny kraft. Vi ber om det i Jesu namn. Herre, vi ber också att få leva i en församlingsgemenskap med goda relationer. Med goda relationer. Vi ber för arbetsplatserna som är representerade här. Vi ber om goda relationer. Herre, vi ber om att arbetsplatskonflikter som finns, Herre, mellan människor, Herre, att det ska få bara brytas ner, Herre. Det ska få komma en atmosfär av vänskap och gemenskap, Herre. Herre, vi tackar dig. Herre, jag vill bara en gång uttrycka tack för att du bryr dig om oss, Herre. Herre, vi tackar dig. Ska vi bara sjunga den här sången som avslutning på den här gudstjänsten. Sen efteråt så kommer vi att ha ett kort RF-möte. Det är en sak på agendan. Vi kommer att lämna över Tom, församlingens ordförande, Tom Rabb. Så innan vi skiljs åt så ska vi ta det här ärendet. Det går snabbt och smärtfritt. Så det ska vi göra. Men låt oss bara sjunga den här sången som våra lovsångare har spelat på här en stund. Gud välsigna dig.